kulturen idag ska vi få träffa Karl-Erik Talmo som har varit här i veckoslutet och lärt några medlemmar i Ålands litteraturförening vad datorerna ger oss för möjligheter att skriva för många människor. Du har skrivit Sveriges första elektroniska roman, Iakttagarens förmåga att ingripa.
Det den har som inte vanliga tryckta böcker har är väl för det första det här begreppet hyperlänkning, det vill säga att man kan klicka på ord och man kommer till andra ställen och sånt där. Och det är ju inte särskilt ovanligt i dessa dagar när alla, nästan alla har varit ute på World Wide Web och surfat. Men det som den då har förutom det, det är att det finns en hel del, ska vi säga, små programsnuttar som påverkar texten i sig, va? Att jag har till exempel några partier där texten matas fram enligt ett delvis slumpmässigt mönster på skärmen. Det finns en scen i den här romanen där huvudpersonen är på väg i bil från New York till New Jersey. Och då har jag gjort på det sättet att alla meningar som beskriver någon slags sån här upprepad händelse som ju man kan tänka sig mycket väl att det händer när man utåker bil, att det är ett skeende som upprepas, att det försvinner de här vita sträcken under bilen och det kommer viadukter förbi och vägskäl passerar och sånt där, va? Och man kör om bilar. Så att den typen av beskrivningar upprepas hela tiden enligt ett slumpmässigt mönster. Men däremellan så ligger alltså meningar som talar om vad de här personerna inne i bilen säger och tänker och gör och sånt där, va? Och det är inte slumpmässigt. Va? Så det där tyckte jag var ett ganska roligt sätt att försöka gestalta, vad ska jag säga, bilresans monotoni och samtidigt då ha den vanliga variationen kvar i vad folk inne i bilen gör. Va? Och det är alltså då det är ju inte interaktivt. Det pratas ju så väldigt mycket om interaktivitet. Jag brukar skoja och kalla det för en slags interpassivitet istället. För att det här är just ett avsnitt i den romanen där man kan luta sig tillbaka och bara titta på hur texten spelas upp. Va?
Och det blir aldrig samma för två läsare utan det är alltid olika versioner.
Ja, det blir lite olika varje gång. Sen kan man naturligtvis fråga sig om någon läsare är så intresserad så att de hela tiden håller på att gå tillbaka och tittar hur det blir nu. Det vet man ju inte. Men det finns ett annat avsnitt i den här romanen också faktiskt som är lite roligt. Därför att romanen är ju överhuvudtaget ett sätt att lite grann leka med huvudpersonerna. Jag tänker mig att huvudpersonen är så att säga i mitt våld helt eftersom jag är författaren, va? Så att jag är på något sätt nästan deras gud skulle man kunna säga. Och det där försöker jag gestalta lite, den här fatalistiska känslan av att allting är ödesbestämt och förutbestämt och de är offer för krafter som de inte riktigt begriper, va? Och då har jag gjort så på ett ställe att den här huvudpersonen, han kastar singlar slant för två alternativ som man ska göra. Och det där är ganska vanligt, det pratas så mycket om sånt nu, att man kan ha hypertext och man kan ha interaktivitet och man kan ha interaktiv tv där man får välja olika händelseförlopp och sånt där. Så att det är ju inte så ovanligt, men det som jag tyckte var lite roligt var att jag gjorde en variant här där, alltså vare sig det är krona eller klave som man får upp, va, så blir händelseutvecklingen nästan densamma, va. I det här fallet så står huvudpersonen så här och tänker, ska jag gå på restaurang eller ska jag stanna hemma och äta, för han har lite dåligt samvete för att han slösar för mycket och så här. Ja, och då visar det sig att om man kollar de här två olika varianterna, den varianten han går på restaurang och den varianten han stannar hemma, så händer faktiskt väldigt snarlika saker, va? I den varianten han går på stan, då blir han, ja, inte antastad, men blir föremål för massa konstiga saker av en kar i en tobaksaffär. Och när han stannar hemma, då är det istället en annan kar som kommer och säger underliga saker till honom, som är en sån här kringvandrande försäljare som kommer och knackar dörr, va? Och i båda fallen så läser han saker i tidningen som får honom att tänka på sin döde far. Och så att summan av kardemumman är så att säga att oavsett om han då försöker ta ödet i egna händer med den här slantsingningen, så har ödet ändå på något sätt bestämt sig för att låta ungefär samma saker hända honom. Alltså det blir mitt sätt att med en skenbar valfrihet ändå gestalta den här lite fatalistiska tanken i boken, va?
Och den här romanen har ju dessutom både bilder och ljud.
Ja, just det.
Speciellt ljud är ju, ja, roligt att höra.
Just det. Det är ju inte så där oerhört ovanligt med jag ska se om jag hittar den där nu, för att jag tappade bort sidhänvisningen. Ja, där har vi den. Det står då i texten, så det här är ju för sig en väldigt banalt exempel, men ändå, det är under en flygresa här, så en flygvärdinna uppmanade i mikrofon passagerarna att återvända till sina platser och bad dem notera att skylten med no smoking hade tänts. Och då är just ordet platser här markerat med en grå linje, vilket antyder att det är en slags hyperlänk, och klickar man då här så...
Så får man en ljudillustration genast.
Ja, just det. Och det finns också några ställen där det kommer upp bilder. Och annars så är det ju de här hyperlänkarna då. Och det finns också en del sådana här associationer, att texten ibland hoppar runt till andra ställen i boken. Och ord markeras med svart på det här vanliga datormaneret. Alltså. Och det är också lite grann att jag ville ge den här fatalistiska känslan att texten har så att säga ett eget liv. Att den associerar till andra avsnitt av sig själv. Och de ord som då kommer fram, det kan man ju uppfatta ibland som att om man hoppar fram i boken, så kan man ju uppfatta det som ett slags varsel för någonting som ska hända. Och hoppar den bak i boken, så kan man ju uppfatta det som till exempel något minne eller någon smärtsam hågkomst från huvudpersonen eller någonting sånt där. Det är lite fritt hur man vill uppfatta det. Men jag tyckte det var en ganska skojig metod att använda. Och det är definitivt något som man inte kan göra i en tryckt bok.
Mm. Är det ingen risk att man går vilse? Tappa bort sig i handlingen?
Nej, det tror jag nog inte att det är. Därför att de gånger som boken hoppar så där av sig själv, så hoppar den alltid tillbaka igen där man var. Så att det ska nog inte vara något större problem.
Men grundhandlingen är som en vanlig roman?
Jo, det kan man väl säga att det är. Alltså berättelsen som sådan är nog egentligen tämligen linjär faktiskt. Fast jag har använt mig av dessa ganska icke-linjära metoder, men man kan ju läsa den faktiskt bara från början till slut och strunta i alla de här understrukna orden som man klickar på och bara läsa den rakt igen. Det kan man göra alltså. Och då är det en ganska normal roman med en och annan, alltså det är inte någon deckare, men den har liksom ett slags element av detta med vissa spår som finns utlagda, och det finns en slags gåta i den, kan man säga. Ett ganska överraskande slut finns det. Som de måste säga att den har inte sålt särskilt många exemplar, och de som har köpt den har nog ofta gjort så här som vi gör nu, att man sitter och tittar på vad det finns för effekter, va? Så att tyvärr är det nog inte så förskräckligt många av de som har köpt den som verkligen har läst den från början till slut. Men om man gör det, så ska man nog upptäcka att det är ett ganska överraskande slut. För att ja, de som jag hört har verkligen läst den, de har blivit ganska överraskade. Och det kräver dock att man läser den ganska noggrant. Man måste nog läsa den lite grann som man läser en deckare, för att man måste vara vaksam på de här spåren som jag har lagt ut här och där. Va?
Är det här bara en lek, eller är det också allvar med de här extra effekterna?
En väldigt bra fråga, därför man kan säga sig att den text som jag har skrivit här är oerhört allvarligt menad. Sen det arbete jag har gjort med att försöka utveckla en elektronisk roman och elektroniska verkningsmedel är också oerhört allvarligt menade, va? Men sen kan man möjligen kritisera med att tillsammans så kanske de inte alltid fungerar så väl. Det här är ju alltså 5 år sedan jag gjorde den här romanen nu, va? Och jag kan ju konstatera själv att en del av de effekterna kan ju ge en lite ofrivilligt komisk prägel åt en del avsnitt. Va? För att om det är ett innehåll som är väldigt allvarligt menat, så kan en del av de här sakerna som händer när man klickar kan bli lite komiska. Va? Och det där ställer också frågan om just litteratur som har så här nya verkningsmedel nu, om den kanske inte lämpar sig för vilken typ av innehåll som helst. Va? För att det är ju, jag menar, vanliga böcker är ju så vana att man öppnar dem på ett visst ställe, man bläddrar från början till slut, och det är ingen som kommer på att man skulle försöka öppna boken i ryggen eller någonting sånt där, utan vi är vana vid hur den ser ut, va? Men när det gäller såna här elektroniska böcker, då finns det så att säga ingen standard än, utan olika böcker kan se olika ut, olika författare kan använda sig av olika typer av knappar och såna här reglage på skärmen, va? Så att det gör ju att man hela tiden är så medveten om mediet självt, och då är alltså frågan, kan man förena detta med en verklig suggestion i historien, va?
Du gav också ett exempel på det här med slumpskrift. Hur olika ordklasser fogades samman på ett roligt sätt. Det har ju inte direkt med din roman att göra, men annars.
Ja.
Finns det sån möjlighet?
Ja, det är ett helt separat verk som jag har arbetat med, som tyvärr aldrig blivit färdigt, så att det finns inte så att säga publikt tillgängligt. Men jag har gjort en del såna här så kallade ordgeneratorer, skulle man kunna säga, som alltså genererar meningar.
Just before 7, the soldier marched all the way down self-irritating again. If a woman would come to sleep the road and strongly irritating.
Och det här är ett exempel på slumptext, kan man kalla det så. Olika ordklasser som har pusslats ihop.
Ja, nu, det här är ju en sån här förskräcklig dataröst som hörs också. Jag brukar ha en bättre röst att använda till det här, men just nu hade jag bara den här tillgänglig. Men det är alltså ett program som genererar för det första en massa meningar. Och sen har jag kopplat det också så att de kan läsas upp antingen av en datorröst eller också ska det egentligen vara min röst som hörs. Men det har jag inte hunnit lägga in och jag har överhuvudtaget inte hunnit avsluta det här för att jag håller på med så mycket annat nu för tiden. Men det fungerar i alla fall så att det genererar uppåt en 30 sidor med text ungefär innan det är klart. Och det är alltså då en slags grammatisk generator kan man säga som har, alltså, det finns ett antal aktörer eller subjekt skulle man kunna säga, och det finns ett antal aktioner, händelser som sker, eller predikat, då verb, och så olika modifikationer av detta som talar om hur det sker eller var det sker och såna där saker, va? Och det betyder att man kan låta datorn sen slumpmässigt kombinera ihop det här på olika sätt så att det blir en text. Den blir ganska absurd och surrealistisk, men det blir dock en språkligt tämligen korrekt text, va?
En text som ändå kan ge någonting fast slumpen har skrivit den. Dessutom några ord bara om detta med färdigskrivna skällbrev. Det var ju ganska roligt.
Ja, just det med textgeneratorer. Så jag har inte sett så många exempel faktiskt, mer än mitt eget, på sådana som försöker använda det i någon slags litterär bemärkelse, även om det nu är ganska lekfullt tänkt naturligtvis. Man ska inte ta det här på någon slags gravallvar. Men förutom det då så finns det på nätet några sådana där textgeneratorer som är ganska skojiga. Som du nämnde, den här ett ställe kan man få klagobrev skrivna. Det är den här Scott Pakins Complaint Letter Generator heter den. Och då fyller man alltså i namnet på den person man vill klaga på, om den personen tilltalas med för- eller efternamn, om det är en man eller en kvinna, och så bestämmer man hur många stycken man vill ha. Man vill ha 3, 4, 5 stycken med text, va? Sen genererar den på någon sekund en ganska vältalig klagan över den här personen faktiskt. Med lite akademisk slagsida är det nog. Man får en känsla av att det här är någon slags akademisk strid mellan två företrädare för olika linjer eller något sånt där. Men den är faktiskt väldigt rolig att läsa.
Du har just fått ett ettårigt arbetsstipendium från vadå?
Ja, just det. Häromdagen så fick jag reda på att jag hade fått beviljat en ansökan jag gjort hos Stiftelsen Framtidens Kultur för att jag skulle vilja forska i vad man skulle kunna kalla informationsspridningens eller kunskapsspridningens historia. Det där är en idé som jag har som är väl lite så här McLuhan-aktig skulle man kunna säga, att nämligen att studera vad informationens sätt att spridas har för effekt på människors sätt att tänka, sociala strukturer, mentalitetshistoriska saker och sådär. Det kan förgena sig till nästan allting. Det är ett oerhört tvärvetenskapligt sätt att se på saker egentligen. Och arbetsnamnet är faktiskt Från Gorgias till Gore. Jag får se om den här boken som det här ska bli så småningom, om den verkligen får den titeln, det är väl frågan. Men arbetsnamnet är Från Gorgias till Gore, därför att jag tyckte det var ganska roligt att börja med den här sofisten Gorgias, som jag hade en väldigt pessimistisk syn på världen, för att han hävdade nämligen att ingen kunskap, eller nej, han hävdade så här, ingenting existerar. Det var hans första tes. Tes två var, om någonting existerar så skulle vi inte kunna veta någonting om det. Och tes nummer tre var, om vi skulle kunna veta någonting om det så skulle vi inte kunna meddela oss med någon annan om det, va? Så att det där låter ju oerhört pessimistiskt, men det slog mig att det där är verkligen en slags kommunikationens och kunskapsteorins nollpunkt som är väldigt skojigt att ha som utgångspunkt just för ett resonemang. Så därför så tänkte jag att Från Gorgias till vicepresident Gore, det kan vara en ganska god spännvidd för det här forskningsprojektet.
Och vill man veta mer om vad du sysslar med så hittar man väl dig, förstår jag, på nätet. Under vilken adress då?
Ja, man kan ju skriva till mig under på min e-postadress som man säger talmo med 2 L nisus.se. Eller också kan man gå in på min, jag har en kulturtidskrift på nätet som heter The Art Bin, och den hittar man på www.artbin, artbin med bindestreck då mellan art och bin, och så slutligen också då .com.
Vi har hört Karl-Erik Tannmo och jag heter Kiki Alberius.